Ugglan snurrade huvudet hit och dit och bakåt och framåt, medan den väntade på att pojken skulle vakna. Den studsade huvudet i takt till "Åh, vilken fin, fin solros", vilket var en låt den hört att en svensk filur sjunga för några dagar sedan. Den hade satt sig på Ugglans huvud som en angenäm men mycket klängig resekompanjon. Ugglan ruskade på huvudet. Till slut vaknade lillmänniskan. Lillmänniskan, som naturligtvis var Jan, gnuggade gruset ur ögonen och tittade på henne. "Åh, vilken fin, fin solros", fortsatte valsa runt i hennes huvud. Så hon ruskade irriterat på huvudet igen. Ugglan daskade till luften med vingarna och rörde sig uppåt och utåt. Hon tog några ugglevarv innan Jan fattade att det var meningen att han skulle kuta efter. Men till slut så hängde han på och får snubblande genom skogen efter ugglan. En fantastiskt dålig idé såklart, eftersom han sprang huvudlöst bort från vägen som han ditintills mycket nogsamt följt, som man ska. Men Jans huvud var uppfyllt av ande och tomt på tänkande och solen sken och himlen var blå och skogen ljusgrön och han hoppade och skuttade fram genom skogen. Men en uggla flyger fort och även en 10-årings ben tar slut till slut. En timme senare var himlen fortfarande blå, solen gul och skogen ljusgrön. Men Jan hoppade och skuttade inte längre utan låg utpumpad och andades som en blåsbälg under en stor ek. Nu fick det vara nog. Ville ugglan ha med honom så mycket så fick han faktiskt sakta in. Det brydde sig inte ugglan ett dyft om och var snart bara en liten svart prick borta vid horisonten. Som snart dessutom döljdes av en massa träd. Jan föll ner igen i utmattningsposition och långsamt gick pulsen tillbaka till det normala. Efter ett tag satt han sig upp och gick runt i gläntan där han stannat. Han undvek solen i mitten på gläntan, för det var i mitten på juli och även om det hunnit bli eftermiddag så var solen het. Eller alltså, solen är ju alltid het. Men jag tror den intelligente lyssnaren förstår vad jag menar. Och det här är ett jättebra knep om man uttryckt sig oklart och virrigt. Att föra fram hur fantastiskt kompetent och duktig och briljant ens publik är. Det är samma knep som chefer använder ibland. Så att om din chef börjar en mening med "du som är så duktig", så ska du jättesnabbt ta en toapaus och hoppa ut genom fönstret. Det är det enda sättet att undvika extrajobbet som din chef har hittat på. Vare sig när chefen inser att det är det han eller hon gör eller inte. Så snart man hör "du som är så duktig" så ska man helst vara någon annanstans. Man kan alltid hänvisa till att man alltid måste testa nödutgångarna i toaletterna vid oväntade tillfällen. Nödutgångar ska ju bara användas vid oväntade tillfällen. Så det är typ då man ska testa dem. Ja. Det var en fin glänta. Jan var också en fin person. Så det här tänkte han, det här passar bra. Han bröt av en kvist och tog fram lite lina och satte sig att meta i den lilla bäcken som rann precis nedanför reken. Han agnade med mask och tyckte synd om masken, men tänkte också att man Han tänkte också att man aldrig vet när majsbollar dyker upp. Det tog ugglan, som farit vidare av bara farten, ett tag att inse att hon tappat bort lillmänniskan på vägen. Hon svor på uggliska, vilket låter så här: "Borta på ett sorg, borta på ett mus, bort på en harunge också!" Ugglan vände om. Och använd aldrig de svordomarna om du pratar med en uggla. Det är väldigt grovt. En uggla ser fantastiskt bra, men inte ens för en uggla är det lätt att hitta en liten pojke som sitter under ett träd och metar mitt i en skog. När Jan suttit vid bäcken ett tag med linan i vattnet så hörde han ett rassel ifrån en buske. Han hoppade upp med kroppen på helspänn. Och den fisk som precis skulle till att hugga visste aldrig hur nära den varit kroken. Men så hörde han vad som lät som lätta steg röra sig bort från honom skrämt. Det lät väldigt människoaktigt. Och som en liten och lite skrämd människa. Så Jan tänkte, aha. Han satte sig att meta igen. Nedström splaskade en fisk till och simmade bort. Men Jan märkte det knappt. Hans tankar var på annat håll. Han satt så lugnt och tyst han kunde vid bäcken. Tittade ibland upp mot molnen och lät tankarna vandra. Efter en tid så hörde han ett prassel i buskarna bakom sig igen. Det krävs ganska mycket nerver för att inte rycka till när du hör prassel i en buske mitt inne i en stor skog. Men Jan andades djupt och väntade, för han tyckte att han kände igen ljudet. Prasslet tystnade. Jan fortsatte att fiska. Efter ett tag hörde han ljudet av lätta steg igen, men nu närmade de sig istället för att springa bort. Jan fortsatte att titta mot bäcken och fiska. Till slut vände han mycket försiktigt på huvudet. Där, bara någon meter och en halv från honom, så satt en liten pojke med svart hår och tittade spänt på honom. Han var klädd i hjortskinnsbyxor och väst och tittade stint på Jan. Jan ville inte skrämma bort sin nyfunne vän, så han fortsatte meta. När han försiktigt tittade åt sidan nästa gång hade den lille pojken också plockat fram fiskelina och satt och metade bredvid honom. Där satt de ett tag medan solen försiktigt började sin färd nedåt efter att ha tyckt vila vid krönet ett tag. Pojken pekade på sig själv och sa "Onondaga." Jan log och sa "Hej Onondaga." Han pekade på sig själv och sa "Jan." Pojken log och vinkade. Efter ett tag fick pojken napp och ryckte snabbt upp en stor regnbågsskimrande fisk. Onondaga, det var egentligen inte det pojken hette, men det förstod Jan långt senare, tog vant fram en kniv ur sitt bälte och dödade fisken snabbt och smärtfritt. Medan han som bäst höll på att rensa fisken fick också Jan napp och ryckte upp en till regnbågsskimrande fisk. Den lilla pojken skrattade förtjust och dödade och rensade sedan den också. De två fiskarna skulle gott räcka till mat åt dem. Onondaga trände upp fiskarna på en tråd och de lade undan sina linor. Onondaga ropade åt Jan att komma. Den lilla pojken verkade helt ha glömt bort hur rädd hade han varit förut. Och Jan kom. I mitten på gläntan, där solen stekte ner oskyddat, fanns det ett parti med torr, dammig jord, nästan som sand. Jans nya kompis satte sig på huk och tog en pinne. Han ritade en varelse med vingar och runt huvud. En uggla, ropade Jan, men Onondaga kunde ju inte veta vad han sa. Sedan ritade han en liten pojke bredvid ugglan och pekade på Jan. Hur kunde pojken veta om ugglan? Han måste ha följt honom hela dagen. Tänk att Jan aldrig märkte. Sedan ritade Onondaga en ring runt ugglan och Jan och en pil som pekade från ringen. Det som pilen pekade mot var moln. Onondaga fortsatte rita. Och ett högt berg. Och sen ett monster med huggtänder och vildsinta ögon, tycktes det. Klor och ånga runt om det. Sedan ritade han en ring runt detta. Och sedan två pilar. Den ena pekade mot en bild som visade Jan och ugglan och en bro. Och den andra pekade mot en bild som visade bara Jan och en väldig massa träd. Allt detta ritande tog ett tag. Sist ritade han en bild på något fyrbent och sig själv. Han pekade på sig själv så Jan fattade och ritade en ring runt. Sen så tog han fram ett halsband från bakom västen som hade hörntänder från vad som nog var ett ganska stort växtätande djur och pekade på den fyrfota bilden och sedan på sig själv. Du är djurtandläkare, undrade Jan. Och Onondaga nickade ivrigt eftersom han totalt missförstod vad Jan frågat. Coolt, sa Jan. Jag som inte ens får vara med och baka. De två pojkarna log och var glada. Och tandläkaren Onondaga, som Jan nu började tänka på honom som, började göra upp eld med lite flintastenar och fluff som han hade med sig i bältet. Jan tänkte att ett sånt bälte måste jag också skaffa mig när jag blir tandläkare. Snart sprakade elden i gräntan och vattnet ångade av fiskarna som pojkarna höll på pinnar över elden. Onondaga fiskade fram två sötpotatis och majsbollar till. När Jan och Onondaga bet in i sina fiskar så droppade het fiskolja in i deras munnar. Deras pupiller vidgades av smärtan och samtidigt den otroligt rika smaken. Jan skrattade och sa tjoho! Onondaga låg brett och sa hihihi. Så gott var det. När de ätit satt de en stund och stirrade in i elden. När den började brinna ner och han försäkrade sig 100 gånger om att inget som kunde börja brinna låg nära elden, så sträckte sig Jan ut på gräset och tittade upp mot grenarna ovanför och himlen som börjat ändra färg där bakom. Tandläkaren Onondaga satt kvar på huk och rörde tanksprit i elden. När han hörde Jan börja andas tyngre satt han först kvar ett tag och tittade förundrat på sin nyfödda vän med den tunna vita skjortan. Sedan vinkade han tyst mot sin djupt sovande vän och försvann in i skogen. Nu, medan Jan sover, är det kanske läge att förklara att Jan helt missförstått en del saker. Det kanske du redan listat ut. Onondaga hette egentligen inte Onondaga, utan han tillhörde folket Onondaga. Han hette egentligen Kim, men det förstod inte Jan. För när han sa Kim så trodde Jan att han pratade om fiskar. Han var inte heller tandläkare, och det var inte så att han menade att Jan skulle hjälpa ugglan att dra ut en tand. Utan han hade menat att han sett ugglan följa efter Jan. Och att han trodde att ugglan skulle bli hans totem, på samma sätt som hjorten var hans. Det var nämligen så att då barn nådde en viss ålder hos Onondagas så valde ett av skogens djur ut dem som sitt eget. För Kim hade det varit en hjort, och han bar nu alltid en hjorttand runt halsen. Men att Johan inte förstod det kan man inte gärna klandra honom för. Kim tittade uppmärksamt omkring sig, men det gick på rutin. Hans tankar vandrade kvar hos sin nyfunne vän Jan. Han hoppades att natten skulle gå väl för Jan. Inget av skogens djur lät sig ingå totem med en människa, utan att testa det hårt. Kim ryste när han tänkte på när hjorten hittat honom för ett år sedan. Han lade handen på hjorttanden som han brukade göra för att lugna sig. Och det gjorde det. Han försvann vidare tyst genom den månskensupplysta skogen. Kramades hjorttanden hårt för att ge tur åt sin kompis. Högt ovanför, så till slut, efter att ha flugit kors och tvärs över skogen i timtal, så fick en riktigt irriterad och vresig uggla syn på en smal strimma rök vid horisonten. Ugglan flög mot strimman och cirklade samtidigt neråt. Där nere låg han ju, den långsamma fjompen. Självklart låg han och sov igen. Den sura ugglan cirklade långsamt vidare neråt. När Jan vaknade hade elden falnat. Solen hade sjunkit bakom horisonten och mörkret föll snabbt. Det föll snabbare här än det gjort hemma i Holland, sa alltid hans mamma och pappa. Månen reste sig över trädtopparna och lyste upp skogen med ett sken som nästan, men inte riktigt, skulle gått att läsa i. En uggla satt på hans huvud. Åh, hej, sa jag.